Jag heter Leif Eriksson och bor i Vasa och arbetar inom evangelieföreningen som hemlandsledare. Och ska nu tala lite om det här. Det är ganska teoretiskt abstrakt det här i början, men det kanske inte skadar när det sen blir mer konkret och verklighetsnära ju mera den här tiden lider. Vad gör en handling rätt? Olika sätt att argumentera etiska frågor. Har vi först de här orden som Stefan nämnde också där i diskussionen för några timmar sedan. Etik och moral. Det här ordet etik kommer från grekiskan, ethos. Och vi har ju det vett och etikett i svenskan. Och det är teorier om rätt och fel, gott och ont. I diskussionen där på Kvarnen så användes termerna gott och ont. Jag använde mera rätt och fel. Det, i etikböckerna så används de här båda, eller alla de här fyra uttrycken. Moral, det kommer då från latinets morales, som också betyder sed eller sedvana. Och det är då mera praktiska tillämpningar av etiken. Det här har ändrat lite på senare tid. Tidigare så gjorde man den här distinktionen. Etiken, det är mera teorin, det teoretiska. Om vad som är gott eller ont, rätt eller fel. Medan moral då stod för det här praktiska genomförandet. Livet, handlingarna. Men det är nära varann i betydelse och används nu i läroböcker. Numera som synonymer. Jag vill nämna fyra olika sätt att resonera etiskt. Först har vi pliktetiken eller normetiken. Eller deontologisk etik bygger på auktoritativa normer. Kriterierna på en rätt handling ligger inte i handlingens resultat utan i dess kvalitet. Kvalitet då i meningen att man har en norm som man utgår ifrån och handlar enligt. Man har regler och normer och bud och förbud och principer, till exempel Guds 10 bud i Bibeln eller de äldste stadgar judarnas tillämpningar av de här buden. Det var 613 stycken om jag minns rätt. Immanuel Kant brukar nämnas, filosofen Immanuel Kant i det här sammanhanget. Han talar om en maxim som en regel eller en lag som grundas på en persons personliga uppfattning. Men också om en objektiv lag, en regel eller lag som är giltig under alla omständigheter. Och som myntar han då det här som har kallats för det kategoriska imperativet, handlar så att du kan vilja att maximen för din handling ska bli allmängiltig lag. Det var pliktetiken och normetiken. Sen har vi konsekvensetiken, eller den teleologiska etiken, inte teologiska utan teleologiska, från telos, mål. Och då är det konsekvensen, följden av ens handlingar som står i fokus. Det är människans plikt att handla så att konsekvensen av handlingen blir ett maximalt gott, Jeremy Bentham. Och här brukar man då skilja mellan etisk egoism och utilitarism. Etisk egoism när man söker det som är gott för en själv, lycka och njutning, välbefinnande. Det hörde vi också om i diskussionen på här för en stund sedan. Och så har vi då det här utilitarismen eller universalismen som kommer från utilitas, nytta. En handling är rätt om och endast om den medför sådana konsekvenser som för mänskligheten i stort är bättre än konsekvenserna av andra handlingar. Då är det här globala perspektivet. Och här kan vi också tänka på det här talesättet, ändamålet helgar medlen. Om man har ett gott slutmål, så ändamålet är gott, så kan man då handla lite. Inte hur som helst, men i alla fall det, man har målet och konsekvensen i åtanke när man väljer en viss handling. Och här kan vi som exempel nämna det här. Ja, det fanns flera misslyckade attentat mot Hitler, men det kanske mest kända är det här 20 juli-attentatet där man också teologer resonerar så att vi måste röja den här Hitler ur vägen. Till och med ta livet av honom för att det här människor ska kunna leva och det ska bli någon ordning och reda. Sen har vi för det tredje sinnelags- eller avsiktsetik. Voluntaristisk etik kallas den också för, voluntas, vilja. Och då fokuserar man på avsikten bakom handlingen. Om avsikten är god och springer fram ur ett gott sinnelag, så då är mycket vunnet. Och här kan vi tänka på Nya testamentet, kärlekens lov. Galaterbrevet 5:6, Paulus talar om en troverksam i kärlek. Luther mynta det här talesättet, goda gärningar gör inte en man god, men en god man gör goda gärningar. Det hjärtat måste vara gott, då blir också handlingarna goda. Och i den katolska kyrkans etik talar man mycket om dygder, som de motpolar till de här 7 dödssynderna. Vishet, ståndaktighet, mod, måttfullhet, rättrådighet, tro, hopp och kärlek. Så det är viktigt att man ens inre behärskas av de här dygderna. Då finns det också stora chanser att ens handlingar blir goda och rätta. Och det här av Augustinus missbrukade talesättet kommer också in här. Älska och gör vad du vill. Älska Gud. Ha kärlek till honom i hjärtat, då har du en frihet som inte betyder att du lever hur som helst, men att du har ändå en frihet där att handla. Så har vi ännu för det fjärde situationsetik. Då handlar det om tillämpningar av, eller det finns två aspekter på den här situationsetiken. Den första är det här att man tillämpar övergripande bud och normer. Vi skaffar oss först ett omdöme om en situation och därefter väljer vi hur vi handlar. Vi tillämpar den här normen. Och där är då varje situation unik. Och det gäller då också att tänka. Både normer och sunt förnuft finns med här. Och sen har vi för det andra existentialistisk situationsetik. Här brukar man nämna Jean-Paul Sartre, den franske filosofen och Nobelpristagaren, som betonar det här personliga friheten och det totala ansvaret. Handla så att du i största möjliga mån blir fri, sa han. Och han menar också att det inte finns några normer med vars hjälp man kan avgöra vad som är rätt eller fel, därför att varje situation är unik. Och det finns inga givna regler eller normer att leva efter, och inte heller någon gud som säger vad som är rätt och fel. I situationen man hamnar i så förstår man det där på något sätt. De här 4 olika sätten att resonera etiskt så kombineras ofta på olika sätt. Men en del är mera situationsetiker, andra är mera sinnelagsetiker och en tredje pliktetiker, och så det här med konsekvens. Sen går vi vidare. Vad är då Bibelns eller teologins bidrag till etiken? Om vi tänker nu då på de här 4, vi ska ha det här i åtanke här i fortsättningen. För det första så förser den moralen och etiken med innehåll av etisk karaktär. Det är då pliktetiken, det är Guds 10 bud och en del annat också. För det andra, den vittnar om livets okränkbarhet och vårt ansvar för varandra. Det är konsekvensetiken. För det tredje, den ger kraft, inspiration och kärlek att förverkliga en god moral och sätter också in etiken i en vidare ram. Vars uppgift är att fungera som en totaltolkning av livet. Det är då sinnelagsetiken. Man har en världsåskådning, en livsåskådning här med handlandet också. Och finns med, men det är då förankrat i den här livsåskådningen. Och sen, för det fjärde ska det vara. Den utmanar oss att förverkliga och tillämpa Guds kärlek i förhållande till varann. Här har vi då situationsetiken. Situationsetiken, där man då i olika situationer handlar då på ett visst sätt. Men det är förankrat i det här, i Guds kärlek. Och man går med öppna ögon genom tillvaron. Sen ett par uttryck som också är viktiga och som vi kommer att återkomma till här i fortsättningen. Det är det här med naturlig lag och uppenbarad, eller skriven lag. Och nu är vi då inne på det här specifikt kristna fältet. Det här vi har talat om tidigare så är mer allmänt och vidare. Naturlig lag, uppenbarad, skriven lag. Det här med den naturliga lagen, det uttrycket grundar sig på Romarbrevet 2. Där Paulus skriver så här om hedningarna. Det här är ett känt ställe. Och det talas i fortsättningen också om att samvetet och anklagar eller friar dem när de handlar på ett visst sätt. Och det här är då någonting som Gud har en sån allmän rättskänsla som Gud har nedlagt i alla människors hjärtan. Och den här naturliga lagen sammanfaller också med den gyllene regeln som också finns i andra religioners heliga skrifter. Och vi hittar också någonting av det här i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som många länder skrev under 1948 och som vittnar om den här allmänna rättsuppfattningen som finns hos alla. Sen har vi då för det andra den här skrivna uppenbarade lagen. Det är då Guds 10 bud. Jesu bergspredikan, det är ju inte det han tillämpar och fördjupar de här budorden. Så har vi det dubbla kärleksbudet. Och Jesu övriga undervisning i evangelierna om hur vi ska leva när han tar sina fina liknelser och exempel. Och till det här kan vi också räkna Nya Testamentets brev, särskilt de här förmaningarna då till att leva ett kristet liv. Och så har jag skrivit inom parentes där de apostoliska fäderna, det är skrifter från det första och andra århundradet som där det här med den kristna etiken tydligt kommer fram, därför att råd och anvisningar hur man skulle leva och inte leva, och där talas om att man inte ska göra abort och så vidare. Nå, sen då, innan vi går vidare, några frågeställningar som det här aktualiserar. Till exempel, vilket är förhållandet mellan den naturliga lagen och den uppenbarade? Och hur förhåller sig etiken och tron till varann? Kan man hävda att tron i betydelsen trosläran är oföränderlig medan etiken, de är stöd av vad kärleken kräver, är föränderlig? Man kallar för de två korgarnas princip. Det som hör till tron så kan vi inte ändra, men det som finns i det här etikens korg, det kan vi ändra när tiderna ändrar och frågeställningarna ändrar. Ger tron något innehåll åt etiken eller enbart kraft att leva enligt den? Vilket är förhållande mellan inre och yttre och inre laglydnad? Hur är det med sambandet mellan etiken och sakramenten? Och var kommer bönen in? Och behöver kristna människor lagens predikan och undervisning? Eller är det så att det där kan vi av oss själva? Då ska jag det här bli lite mer konkret, hoppas jag, och exemplifiera det här med Luthers etik i Stora katekesen från 1529 och den katolska encyklikan Sanningens strålglans, Veritatis splendor från 1992. Så ska vi lite jämföra och se hur det här, huruvida det här är likadana eller avviker från varandra. Och det är ju i och för sig 470 års avstånd här mellan de här dokumenten, men det handlar ändå om de här eviga frågorna om vad som är rätt och gott, rätt och fel och gott och ont. Och här finns det genast ett citat från Stora katekesen som visar att Martin Luther hade det här med Lagen skriven i människornas hjärtan med också. De tio buden är dessutom också skrivna i alla människors hjärtan. Hur är det med pliktetiken här i Stora katekesen? Jo, först lite från LK, Lilla katekesen. Där Luther i inledningen sablar ner de här olärda kyrkoherdarna och predikanterna och noterar att det inte bara människorna som är okunniga om Guds vilja utan också kanske framförallt de här olärda kyrkoherdarna och predikanterna. Och så uppmanar han då dem som, och uppmuntrar dem som undervisar i katekesen och ger konkreta pedagogiska råd. Det första är att man konsekvent ska använda samma formuleringar så att folk inte blir förvirrade. Och så säger han också att man inte kan tvinga någon att tro, men att man bör lära folket vad som är rätt och fel. Och sen när man har gått igenom Lilla katekesen så kan man ta till den här stora, som är mer omfattande. Och så säger han också att man ska vara konkret och koncentrera sig på sånt i moralen som det brister hos olika grupper. Det där ska vi återkomma till. Och så ger han också ett exempel på sitt eget andagsliv, hur han varje morgon och även andra tider på dagen ord för ord upprepar högt för sig själv budorden, trosbekännelsen, Fader vår. Och säger att den helige ande är närvarande vid sådant lärande, talande och begrundande. Och att det här andakten då, när man upprepar de här sakerna för sig själv, är då en hjälp mot djävulen och världen och onda tankar. Och så riktar han då en förmaning till kyrkoherdar och predikanter att dagligen välöva sig dessa stycken och beständigt syssla därmed. Och så talar han om de här fem olika huvudstyckena i katekesen då, det här med buden och trosartiklarna och sakramenten och Fader vår. Att man behöver ständigt öva ord för ord och också fordra och förhöra folk. Och så kan man predika och sjunga salmer och sånger också. Så det blir lite omväxling. Och så säger han också, karaktäriserar här de tio buden som en skön sammanfattning av gudomliga tankar om vad vi ska göra för att vårt liv ska behaga Gud. Han talar om att man grundligt ska lära sig att driva över de tio buden. Men inte med aga och tvång utan i Guds fruktan. Eftersom det inte handlar om människopåhitt utan om det höga majestätets egna befallningar. Och så hänvisar han till hur man i Gamla testamentet skrev buden på väggarna och i hörnen av husen och på sina kläder för att också ha den framför sig. När man inte hade egen bokrulle så kunde man göra så där. Och så ska man försöka leva efter det. Och till det här pedagogiska greppet hör också att Luther, när han utgav sina katekeser, följde den medeltida seden att förse det med bilder. Lilla katekesen hade 20 bilder och Stora katekesen 19. Och det här hade då en pedagogisk funktion. En norsk teolog har sagt så här med tanke på det här förhållandet mellan den naturliga lagen som Gud har skrivit in i våra hjärtan och den skrivna. Så här. Det är en poäng att syndafallet inte bara reducerar möjligheten att känna den naturliga lagen, utan i hög grad reducerar också viljan att erkänna den naturliga lagen och handla enligt den. Avståndet till Guds vilja kan därför vara stor. Därför kan vi inte bygga våra liv endast på den naturliga lagen, utan vi behöver också den uppenbarade, skrivna och predikade lagen. Sen sinnelagsetik. Och här kommer vi då in på hur viktigt första budet var i Luthers tänkande. Och det här förklaringen till första budet är mycket längre än förklaringarna till de här andra buden. Och så säger han där i slutet av sin förklaring till första budet att om hjärtat hade rätt ställt gentemot Gud och detta bud åtlydes, så följer alla de andra buden efter. Det första budet är det primära budet alltså. Och han säger också där att den som förtröstar på Gud har uppfyllt detta och alla de andra buden. Men de som älskar någon annan inte kommer att hålla varken det första budet eller något annat. Han är ganska kategorisk här utan att desto mera gå in på det. Och som är, förliknar han första budet vid bandet eller ringen i kransen som binder samman i början och slutet och håller ihop allt. Och talar om det första budet som en huvudet och källorden som flyter fram genom de andra buden. Och det här går då tillbaka till det här första budet. Och det här visar hur det här sinnelagsetiken är viktig för Luther, eftersom det handlar om tro på Gud och kärlek till honom och till nästan. Det höga majestätets egna befallningar. Det var första budet, betoningen av den, och då kommer, och det har ju med tro att göra naturligtvis. Det har med tro att göra. Och när han börjar tala om tron och trosbekännelsen och vad Gud har gjort, så säger han: om vi av egen kraft förmådde hålla de 10 buden så som de bör hållas, så behöver vi ingenting vidare, varken tron eller fader vår. Men vi behöver tron och fader vår för att kunna leva kristet liv. Tron uppfyller första budet. Och så säger han att vi dagligen får så mycket gott av Gud att vi är skyldiga att älska, tacka och lova honom och tjäna honom med odelat hjärta, så som han genom de 10 buden kräver och har befallt. Genom denna kunskap alltså om vad Gud, vem Gud är och vad han har gjort i Jesus Kristus, får vi lust och kärlek till alla Guds bud, eftersom vi här ser hur Gud helt och fullt med allt vad han har och förmår ger sig åt oss för att hjälpa och bistå oss med att hålla de 10 buden. Gud ger sig själv åt oss för att vi ska kunna leva ett kristet gott liv. Hans-Olof Kvist, tidigare professor i dogmatik i Åbo Akademi, skriver så här i en artikel: att Gud driver den svaga och ofullkomliga människan att ropa på hans hjälp så att han kan skänka henne en bestående och växande tro samt kraft att fullgöra de 10 buden. Trots att människans bön är allt annat än fullkomlig har den befallts av Gud att få sitt värde därav. Som ett uttryck för tron kan människan be att få bestående kraft att göra även sådant som hon moraliskt förmår genomföra, och be om kraft att göra nya försök för moraliska tillkortakommanden. Och Antti Raunio, som arbetar vid teologiska, inte fakulteten men avdelningen i Joensuu där vid universitetet, han talar också om det här, hur man i västvärlden tidigare, nu på senare tid, har börjat lösgöra etiken från gudsförhållandet. Bibeltexterna gör inte någon sån skillnad, säger han, och inte heller den lutherska teologin. Från början var det inte meningen att det här skulle lösgöras för varandra. Och så motiverar han det: för det första dikterar Gud själv morallagen i människans hjärta, och han förmedlar samma budskap i hela den övriga skapelsen. Det är just denna lag som Gud har förnyat och stärkt genom att uppenbara morallagen för Moses och Israels folk. För det andra förutsätter lagen att Gud bekänns som givaren av allt det goda, även lagen. Konsekvensetik. Och här kommer vi då in på de här buden. Buden 4-10 som handlar om vårt förhållande till varandra. Till exempel, hedra din fader och din moder. Där kommer han i fjärde budet också in på överheten. Myndigheter som står över oss, som vi ska respektera och lyda. Genom dem, liksom genom våra föräldrar, ger och bevarar Gud oss uppehälle, hus och hem, skydd och säkerhet. Här är det oss, det är inte bara vi utan hela samhället. Det är goda följder med att följa det här budet. Och när vi handlar inte Guds goda vilja med tanke på nästas bästa, blir vi också själva välsignade av Gud. Den som håller det fjärde budet blir lycklig och får leva länge. Och det är att du må länge leva på jorden. Sen har vi femte budet där. Rutten Start betonar att vi inte ska låta vår nästa drabbas av något ont, utan bevisa vår nästa godhet och kärlek. Och särskilt våra fiender. Det här upprepar han på flera ställen här i det femte budet. Sjätte budet förbjuder oss att tillfoga makarens skam eller skada. Och Gud vill kringgärda och skydda vars och ens äkta maka. Sjunde budet handlar om att skydda nästans egendom och befrämja hans nytta. Det är lite gamla ord och uttryck, det här det är från 1957 och språket har ändrat en del sedan dess. Och så ett lustigt uttryck, fast det är ju allvarligt. Gud straffar den ena tjuven med den andra. Att som jag skär grannens äppel ikväll så det här skär han mina sen nästa natt. Det är det som är tanken, att det finns liksom inbyggt på något sätt i samhället det här. Gud vill att vi ska befrämja och befordra nästans bästa när han lider nöd, hjälpa, dela med sig, vare sig han är vän eller fiende. Här har vi igen, liksom man ska tänka på medmänniskan, på nästan. Åttonde budet, där har vi, handlar det om att inte bära fast vittnesbörd mot sin nästa. Och när det då gäller domstolar som det talas om där, så får människor hjälp att behandlas rättvist på det sättet. Men sen talar han också om skvaller, där vi människor har våra domstolar att tala illa om varandra. Och det ska vi inte göra. Vi ska liksom tänka på vår nästa också på det sättet. Se och höra att min nästa synder kan jag väl, men att omtala det för andra, därtill har jag ingen befallning. Istället ska vi göra så här, om du träffar på en skvallrare som förtalar en annan, så sjung ut ordentligt för honom så att han rodnar av blygsel. Det är konsekvensetik. Sen en situationsetik. Tillämpningar av budorden. Och som det också kom fram i diskussionen för några timmar sedan, så är det inte alltid så lätt att veta hur budord ska tillämpas. Vi har dem, det är klara och tydliga, men sen när man ska tillämpa dem, så det är väl där som oenigheterna då dyker upp, infinner sig. Det räcker inte med att kunna buden, utan man måste också förstå deras mening och veta vad de betyder, skriver Luther också. Och det är någonting av det här som han far efter, tror jag. Man bör rikta undervisningen i bud under till olika människogrupper och yrken. Vissa bud är då till för hantverkare och så vidare och så vidare. Om hjärtat är rätt ställt gentemot Gud och detta bud åtlyds, alltså första budet, så följer också de andra buden efter. Det här var vi inne på redan. Det är en viss automatik där på något sätt, men ändå så finns nog de här direktiven att försöka tillämpa de här buden så gott det går i olika situationer. Så ett citat av Olli-Pekka Vainio, en Helsingfors-teolog. Fast den kärleken till nästan och den gyllene regeln ibland kan tvinga oss att tillämpa buden, har vi enligt reformatorn ingen rätt att förändra deras innehåll. Hos Luther finns det gott om etiskt stoff där det inte finns mycket utrymme för tillämpningar. Det här gäller särskilt det sjätte budet och människans, där människans förnuft ofta lär annorlunda än Guds ord. Enligt Vainio är människan fri bara då hon av glädje instämmer i Guds bud som förverkligar och formar hennes frihet. Slutsatser kring den här stora katekesen är sammanfattning. Den naturliga lagen, som då nämns i Romarbrevet 2, har fördunklats hos oss människor på grund av synden. Och därför behövs också den här skrivna lagen hållas fram, både undervisning och förkunnelse. Och innehållet i buden får inte förändras fastän vi hamnar att tillämpa dem i nya situationer. Ja, tillämpningarna får inte strida mot budens innehåll. Och kärleksbudet får inte heller användas för att upphäva innehållet i Guds 10 bud, eftersom dessa uttryck för Guds kärlek och omsorg om oss. Så vi kan inte i kärlekens namn liksom spela ut och slå ut och bortförklara och avskaffa tydliga bud. För det fjärde, vi behöver tron på Gud, sakramenten och bönen för att också på ett inre plan kunna leva enligt Guds goda vilja. Därför kan man säga att etiken, tron, sakramenten och bönen hör samman i åtminstone i stora katekesen. Då ska vi gå över till det katolska. Sanningens strålglans, veritatis splendor, en påvlig encyklika som Johannes Paulus den andra gav ut då 1993. Och det är den första påvliga encyklikan som fokuserar i huvudsak på etik och moral. Ni kan googla om ni vill på sanningens strålglans eller veritatis splendor, så har ni hela det 150-sidiga dokumentet där. Och det är den första encyklikan som fokuserar i huvudsak på etik och moral. De här andra encyklikorna så handlar om mera saker. Och den här utgavs då år efter att katolska kyrkans katekes hade kommit ut, som ju har ett bredare innehåll. Och bakgrunden till den här encyklikan i andra Vatikankonciliet på 60-talet och de samhällsförändringar som då enligt påven hotar att upplösa den kristna moralen. Han nämner marxism, relativism, positivism och ateism. Den är uppbyggd som ett bibelstudium, den här encyklikan, så den är på det sättet väldigt uppbygglig och tar sin utgångspunkt i Jesus samtal med den rike mannen, han som kom och ville veta vad han skulle göra för att få evigt liv. Och så har vi de här fyra då igen. Pliktetiken, den naturliga lagen är viktig i det här, den här encyklikan, som den är i all katolsk teologi. Och det är Guds lag som är skriven i alla människors hjärtan, men som då är fördunklad på grund av synden. Och det är endast Gud och hans son Jesus Kristus som kan besvara frågan om vad som är rätt och gott. Just därför att vi inte själva vet det, fast vi borde veta. Därför behövs den skrivna uppenbarade lagen som Gud gavs på Sinai. Och encyklikans syfte är att ange principer för undervisning i moral grundade på den heliga skrift och den levande apostoliska traditionen. Betonas den här traditionen och kyrkans levande läroämbete, ytterst sett då påven som har sista ordet. Så att de här budorden är viktiga, pliktetiken. Sen har vi då sinnelagsetiken som också kommer fram där. Genom sakramenten och bönen tar vi emot Kristi nåd och andens gåvor och ger den förmåga att leva som ger oss förmåga att leva ett kristligt liv. Kristus bor i den troendes hjärtan och omformar och helgar henne. Och att följa Kristus och hålla fast vid hans person och i tron förenas med honom med då, blir då liksom grunden för kristen morallära. Här hänvisas till Augustinus, kyrkofadern, som har sagt att lagen gavs för att nåden skulle sökas och nåden gavs för att lagen skulle uppfyllas. Kärleken och livet enligt evangeliet är möjliga enbart som ett resultat av Guds gåva som helar, återställer och omvandlar människans hjärta genom hans nåd. Så det talas mycket om Guds nåd också i den här encyklikan. För det tredje, konsekvensetiken. Och här kommer då det dubbla kärleksbudet in, som handlar om kärlek till Gud och nästan, och som sammanfattar innehållet i den naturliga lagen och i den uppenbarade. Och Jesus aktualiserade ju frågan om vem som var mannens nästa i samtalen med den rika ynglingen och berättade om den barmhärtige samariten. Går du och gör på samma sätt? Men konsekvensetiken får inte användas för att förändra moralens innehåll. Det betonas i den här encyklikan. Ingenting ont som görs med en god avsikt kan ursäktas. Det är viktigt med den här, goda avsikten och kärleken och tron. Budorden skyddar varje mänsklig varelses okränkbara personliga värdighet och konstituerar de nödvändiga reglerna för allt socialt liv. Så det är både det här individuella etiken och social etiken. Så har vi ännu situationsetiken. Här i slutet av den här encyklikan så betonas att Guds lag måste tillämpas i olika kulturer, tider och sammanhang. Vartefter som samhälle sker förändringar också i folks tänkesätt. Hur ska det här ske? Jo, med den helige andes hjälp utvecklas överensstämmelse med traditionen, den autentiska tolkningen av Herrens lag. Och tillämpningar får inte strida mot sanningen om vad som är rätt och gott. Den personliga friheten får inte bli alla värderingars källa. Friheten och sanningen hör samman. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Sanningens strålglans. Både frälsningens ordning och den etiska ordningen är Guds ordningar som varken kan eller får förändras. Och förnuftet och människors tillämpningar av lagen ska underordnas Guds vishet och lag. Och så nämns också samvetet. Dess rådslag stiftar inga lagar utan formulerar moraliska förpliktelser i naturlagens ljus. Samvetet är ingen ofelbar domare utan härleder sin värdighet ur sanningen. Den som handlar efter sanningen kommer till ljuset. Johannes 3. Kyrkan ställer upp till tjänst för samvetet så att det inte kastas hit och dit av varje flyktig lära som i mänsklig svekfullhet bjuds ut. Det är klart språk. Sen till sist. Jämförelser mellan stora katekesen och den här encyklikan. Det finns likheter, det har ni märkt redan tror jag. Båda talar om såväl den naturliga som om den skrivna lagen. Båda räknar med att kunskapen om Guds lag är fördunklad på grund av synden. Båda framhåller att människans samvete därför behöver upplysas av Guds ord. Genom att leva i gemenskap med Gud genom tron på Kristus och att hämta kraft för ett helgat liv i sakramenten och i bönen. Båda betonar sanningens avgörande betydelse också för etik och moral. Och båda talar om vikten av att tillämpa Guds bud i människors liv och därmed vara trogna mot buden. Sen finns det också några skillnader. Veritatis Splendor betonar den naturliga lagen mer än stora katekesen. Man återkommer till det här, det är rätt som är enligt naturen. Och här kan vi också tänka på katolska kyrkans ställningstaganden i sexualetiska frågor. Och att man inte ska gripa in i livet varken i början eller slutet och så vidare. Det är rätt som är enligt naturen. Den här encyklikan framhåller att det är kyrkan som ska vägleda och upplysa människors samvete om vad som är rätt och fel. Medan stora katekesen mera betonar att det är Guds ord som har den uppgiften. Distinktionen mellan lag och evangelium är tydligare i stora katekesen än i katolska påvliga encyklikan. Det går lite in i varann där, lag och evangelium. Och sen är det två saker. Stora katekesen räknar mera med lagens andra bruk, att driva människan till Kristus och söka förlåtelse än den här encyklikan. Och sen ännu en femte sak, den här påliga encyklikan är mer optimistisk gällande människans möjligheter att förverkliga Guds goda vilja. Låt vara att detta sker med Guds nåd och hjälp. Så att man är mer optimistisk beträffande människans förmåga att leva enligt Guds goda vilja i den katolska kyrkan än vi är som lutheraner.